Det här är P1, Sveriges Radio.
Har våldsvågen ändrat de etiska villkoren för journalistiken?
Har det blivit vanligare att medier går ut och berättar att en person är död före anhöriga blivit underrättade?
Det tycker jag nog att det kanske har.
Intervju med friade toppmilitären Johan Hovinen om att hamna mitt i mediestormens öga.
När man står i tunnelbanan så här så folk tittar på en så vet man ju inte om de gör det för att de känner igen en eller för att de bara tittar på en.
Och som techbolagen som ska rädda journalistiken med mer fakta.
You know, one of the things that's happened in the last month I would say is that fact-checking has jumped the shark.
Du lyssnar på medierna den här veckan med mig, Erik Petersson. Hej och välkommen till medierna. Det finns en del journalistiskt orubbliga principer. Etiska regler som journalister håller så hårt i att knogarna vitnar. Men i och med den eskalerade kriminaliteten med sprängningar och dödsskjutningar på öppen gata ställs allmänintresset, gång på annan, mot den personliga integriteten. Har våldsvågen satt de etiska reglerna i rörelse? Reporter Alexandra Sannemalm har i veckan tittat på ett fall, ett brinnande nyhetsläge och en polismyndighet som under kvällen inte kunde ge några besked.
Det är så att i de allra flesta fall så är vi väldigt försiktiga med att berätta att någon har dött i tidigt skede.
I torsdags förra veckan, vid 7:30 tiden på kvällen, inträffade en skjutning på öppen gata i Hallstahammar i Västmanland. Ungefär en halvtimme senare publicerade Västmanlands läns tidning att en man avlidit i skottlossningen och att vittnen ska ha hört skott. Daniel Nordström är chefredaktör och ansvarig utgivare.
Vi visste så pass mycket i det här fallet att jag tyckte det var fullt rimligt att gå ut i det skede vi gjorde.
För den här tiden har polisen ännu inte gått ut med uppgifterna att någon har dödats. Och anhöriga till mannen har inte blivit underrättade. VLT intervjuar polisens presstalesperson i artikeln. Men hon kan inte kommentera några detaljer eller bekräfta tidningens uppgifter om att den skjutna mannen har avlidit.
Vi var på plats den här torsdagskvällen som enda etablerade media på plats. Vi såg vad som hände, vi hörde vad personer sa. Vi förstod ganska snabbt att det här var kopplat till gängkriminalitet. Det finns ett väldigt stort allmänintresse kring det. Polisen gick inte att nå på många timmar under kvällen. Och det är inte alltid helt rimligt att man ska invänta polisens besked, tycker jag, innan man publicerar viktiga uppgifter.
En knapp timme senare publicerar tidningen ytterligare en artikel där ett vittne berättar hur mannen dör i hans armar. Innan dess har tidningen återigen pratat med polisen som fortfarande inte kan bekräfta några uppgifter.
Det är ju inga hemligheter heller att vi från polisens sida att vi går inte ut med information om avlidna innan vi har kommit i kontakt med anhöriga.
Magnus Jonsson Klarin är polisens presstalesperson för Region Mitt.
Det förutsätter ju oftast att vi ska veta allting på en gång, men i många fall kanske vi inte ens vet vem vi har framför oss. Det gör ju att polisen måste först och främst försöka identifiera en skadad eller avliden person. Sen behöver vi även komma i kontakt med anhöriga då, och det finns ju fall också där det är svårt att nå anhöriga helt enkelt.
Det är först vid 12:30 på natten som polisen får tag på den döda mannens anhöriga. Drygt en halvtimme senare går de ut på sin hemsida och berättar att mannen är död.
Att alltid då invänta polisens besked, som i det här fallet också dröjde oerhört länge, det är inte rimligt tycker jag i brinnande nyhetslägen. Genom vår publicering att en person var död så kunde den personen inte alls identifieras för den breda allmänheten och inte ens för anhöriga, det är så säker på.
Det finns inga detaljer alls om mannen i VLTs artiklar, mer än att han är död. Och det går mycket riktigt inte att ta reda på vem det handlar om, bara genom tidningens texter.
Det är klart att hade det varit, visste vi om att det här var lokala Hallstahammarbor i något annat ärenden som inte hade med gängkriminalitet att göra, så hade det varit mer rimligt att avvakta med publiceringen.
Och varför då?
Därför att då blir det någonting annat. Det här med kring då, gängkriminaliteten har ju ett väldigt stort allmänintresse, och det tycker jag är viktigt att ganska snabbt få ut det med korrekta uppgifter, som ju det var i vårt fall.
Har det blivit vanligare att medier går ut och berättar att en person är död före anhöriga blivit underrättade?
Det tycker jag nog att det kanske har.
Vi ska lämna den här specifika publiceringen för en stund. Kaspar Opitz är allmänhetens medieombudsman, MO.
Men jag tycker att medier ofta är väldigt försiktiga med att då peka ut någon. Så att det kan kopplas till någon särskild familj eller till någon särskild anhörig. Och då kan man väl tycka kanske att det är okej. Okay. Men jag har inte sett att det har ökat att medier pekar ut att de anhöriga får läsa eller titta eller lyssna att deras anhörig är död. Det har jag inte sett en ökning av. Där är medierna fortfarande väldigt försiktiga, tycker jag.
Den senaste tiden har han kunnat urskilja en slags trend. Han har just nu två anmälningar som handlar om precis det här. Att medier gått ut tidigt med att någon är död. Och tidigare i år hade han ytterligare ett fall där anhöriga ansåg att de inte hade fått dödsbudet före medier skrev om det. Och de här anmälningarna sätter fingret på någonting, tycker Kaspar Opitz.
Medier står för en större utmaning när det händer väldigt mycket brott på öppen gata. Sker en skjutning och någon omkommer, ja, då har ju medierna plikt att rapportera om det. Och det måste de också kunna göra. Men är det enskilda anhöriga som får besked då via medierna att deras son eller bror eller vad det nu är har omkommit, ja, men då är det en jättestor skada. Så man måste liksom väga allmänintresset av att publicera mot skada för den enskilde. Och jag ska säga, den utmaningen har ju ökat för medierna, den här svåra avvägningen, i och med att det skjuts och sprängs mer i samhället.
Tillbaka till Västmanlands läns tidning och Daniel Nordström. Ni publicerar ju också en text då om ett vittne som berättar om hur mannen dör i hans armar. Och där framkommer ganska explicita detaljer om dödsögonblicket. Hade inte den texten kunnat vänta tills man visste att anhöriga var underrättade?
Det var en väldigt stark berättelse kring det här. Jag tycker att den var viktig att publicera just för att beskriva gängkriminaliteten och dess brutalitet. Ja, det vi kunnat avvaktas med den, men jag tyckte det var rimligt att publicera den också i tidigt skede. Inte minst för att den döde inte kunde identifieras i våra texter.
Håller gränserna på att förflytta sig när det kommer till att publicera dödsbud före anhöriga har fått meddelande från polisen, tror du?
Det gäller då gängkriminaliteten och dess påverkan på samhället. Så kan det nog vara så. Men det som är säkert i vilket fall är att de medietiska gränserna inte har förflyttats. Det tycker jag inte, och de får inte heller förflyttas.
Sist här var VLTs chefredaktör och utgivare Daniel Nordström. Och nu blir det några blixtsnabba medienyheter från veckan som gått.
Granskningsnämnden friar Kalla Faktas program Undercover i Trollfabriken. Programmet där Kalla Faktas reporter vallraffar på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning och YouTube-kanalen Riks anmäldes totalt 40 gånger till granskningsnämnden. Bland anmälarna fanns Myndigheten för psykologiskt försvar som krävde att Kalla Fakta skulle ta bort ett bildmontage där myndighetens personal syntes. I veckan friade alltså granskningsnämnden Kalla Fakta på alla punkter. Vi på medierna har försökt få en intervju med företrädare för Myndigheten för psykologiskt försvar. Men de har tackat nej med hänvisning till att de inte vill påverka debatten kring anmälan. Ett bråk har blossat upp mellan Aftonbladet och Aktuellt. Det här efter att Aftonbladets kolumnist Jan Guillou jämfört SVT:s programledares utseende med SS-ledaren och krigsförbrytaren Heinrich Himmler. I kolumnen som kritiserar en aktuellt intervju med Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler med anledning av antisemitiska uttalanden inom partiet skriver Guillou att programledaren och SS-ledaren har samma säregna frisyr, samma längd och glasögon. Trots att det är tydligt att jämförelsen är ett retoriskt grepp i texten så rasade Aktuellts ansvarige utgivare i en debattartikel i Journalisten i veckan och undrade hur låg nivå det får vara i Aftonbladets kolumner. Aftonbladet låter hälsa att tidningen förstår att texten kan uppröra, men att det faller inom ramen för kolumnistuppdraget. Det närmar sig ett besked i vem som kommer bli den nya ägaren av den brittiska mediekoncernen The Telegraph, som bland annat äger den anrika tidningen Daily Telegraph. Det har varit en lång process som nu alltså snart når sitt slut. I början av året kom ett bud från statsägda företag från Abu Dhabi. Det här fick brittisk offentlighet och lagstiftande församling att sparka bakut. Och under våren stiftade Storbritannien nya lagar som begränsar möjligheterna för utländska ägare av brittiska medier. Deadline för buden var igår vid midnatt. Och när det här programmet spelades in såg det ut som att New York Sun-ägarna var närmast att bli nya ägare.
Hur är egentligen att mitt i en personlig katastrof även hamna mitt i mediernas strålkastarljus? Vilken roll spelar egentligen en namngivning i det läget? Och vem ska räknas som en offentlig person? I början av september kom nyheten att misstankarna avskrivits mot den i medier så kallade toppmilitären. Johan Hovinen valde att träda fram med sitt namn och berätta. Vi har i veckan pratat med honom om mediebevakningen och vi började den 17 oktober förra året när polisen i en gryningsräd klockan 5 på morgonen grep Johan Hovinen och hans fru i deras lägenhet i centrala Stockholm.
Från det att jag grep så satt jag med fulla restriktioner på Kronobergshäktet och jag hade ju ingen möjlighet att ta del av media. Utan första gången som jag visste att kanske inte så mycket var ute, det var när jag träffade min advokat dagen innan häktningsförhandlingen. Och då säger han att, men Johan, du finns ju inte här på häktet, du är inte inskriven med ditt namn, utan du är här som ex. Det här är lite Guantanamo Bay över hela. Så det är verkligen locket på, sa han. Men dagen efter när vi var på häktningsförhandling då, så säger min advokat att det är ute nu, ditt namn är offentligt.
Vad tänkte du just kring det, kring så att säga den offentliga biten i det?
Nej, men det är svårt att ta in. Men det är klart, man har ju sett andra personer, hur de kan hängas ut och hur drevet kan gå och sådär. Så men jag gjorde ingen... Jag gjorde ingenting utav det, så där. Jag kunde inte ta in kanske magnituden utav det hela.
När nyheten kom att en militär och hans fru som jobbade på FRA var misstänkta för grov obehörig befattning med hemlig uppgift var mediebevakningen massiv.
Jag hade en tv där jag satt på häktet och då kunde jag ju mellanåt se när det dök upp då att jag omnämndes, dock inte med namn, och det kändes positivt. Och jag vet sedermera från min kommunikationschef på Försvarshögskolan att hon ringde runt och, ska vi säga, kanske vaccinerade till radio och tv och till de stora mediehusen att avstå från att publicera mitt namn, i och med att jag egentligen inte är en. Jag är inte någon offentlig person, jag är inte någon känd person. Jag har varit mycket i media, men det har ju varit som expert. Jag har inte sökt kändisskapet, jag har inte ställt upp i någon dokusåpa eller någonting annat, utan jag har gått dit och gjort ett jobb för att jag har blivit ombedd att göra ett jobb och sen har jag gått hem. Men det är ju ett mediehus i Sverige som sticker ut. Eller en tidning i Sverige som sticker ut, kan man kanske säga. Och det är ju Sydsvenskan som valde att publicera mig med bild och namn. Med motivet då att jag var en toppmilitär. Och att det finns ett stort intresse runt det här i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge och så vidare. Det finns ett antal argument som radas upp där.
För ett knappt år sedan gjorde vi här på medierna reportage om hur olika medier valt olika i namnpubliceringsfrågan och hur de hanterade det faktum att toppmilitären var en vanligt återkommande expert i samma medier. Johan Hovinen vänder sig mot ett av de argument som användes när beslutet om att namnpublicera honom togs.
Det finns ju ett antal epitet runt mig när man lägger upp då, ett toppmilitär. Jag är överste löjtnant. Man brukar säga att de som har graden nedanför är majorer. Och majorer brukar anses vara högst bland de lägsta och lägst bland de högsta. Så jag är ju liksom bara ett halvt hack upp där. Så att jag vet inte om man är toppmilitär. Men så att bara där någonstans så spricker det här resonemanget om att hade jag varit general, ja men då hade jag kanske förstått det. Jag är ju en arbetare. Jag slöjtnant sådär, mitt i myrstacken som drar saker som kanske kan någonting. Och det är därför jag har fått vara expert i radio och tv. Men någon toppmilitär, det tror jag passar på faktiskt.
Hur många överslöjtnanter finns det i Sverige?
Ja, hundratals antagligen. Så att det...
Just om vi är kvar i Sydsvenskans beslut här. Och Helsingborgs dagblad kan jag lägga till också, ja, faktiskt. Hur påverkade det dig?
Alltså när jag kommer ut... den 13 december då träffade jag lite folk omedelbart och för att få en uppfattning om skadeläget kanske. Och då förstår jag ganska att det har varit ett ganska omfattande drev på sociala medier. Det finns ett antal privatpersoner i Sverige som ändra driver någon blogg eller som har en X-kanal eller är författare eller och så vidare som har liksom, jag ska säga, mer eller mindre skott sig då på den här händelsen. Och som senare mera när jag då är frisläppt den 13 december sätter igång och börjar tvätta sina hemsidor och tvätta sina X- eller Twitterkonton och så vidare för och börja pixla bilderna igen och så där, så att, som de inte har gjort innan. Det tycker jag är lite fascinerande att det finns människor som blir rädd då, som då tidigare när jag har suttit inlås har varit väldigt tuffa, men när man kommer ut så blir de rädda. Många av de här aktörerna har ju använt Sydsvenskan som ett skäl då för att de också ska kunna göra. De hade kanske gjort det ändå, men Sydsvenskan redan den 20:e när de gjorde det så gav de ju också namnet till den här toppmilitären så att säga. Och det, då sprids ju det här också. Det blir som en snöboll som på något sätt kommer i rullning eller det startar en lavin eller något sånt där. Så att jag skulle vilja säga att de kanske trigger it off.
När man pratar just om liksom den här gränsen, vad är en offentlig person, vilka ska tåla hårdare granskning och så vidare. Ett argument man ofta hör är ju att det är personer som söker offentligheten då. Men en annan faktor här är ju just så människor med en maktställning. Mm. Och att givet att du var med i rollen som expert utifrån din kunskap, ger inte det också dig en maktställning även om du inte så att säga sökt offentlighetens ljus?
Jo, men så kan det väl man nog se det som. Å andra sidan så är det inte jag som bestämmer det. Jag blir uppringd. Så att det är inte jag som styr hur mycket makt jag ska utöva. Det är inte jag som ställer frågorna heller. Utan jag svarar på de frågorna som jag blir ställd. Så att på något sätt så har man ju också en begränsad makt på det sättet.
När en sån här sak inträffar, jag tänker att det är lätt att gå och tänka att vem vet? Alla kanske redan vet, eller alla jag känner, alla i min krets, alla på mitt jobb vet. Finns något befriande i att det så att säga blir svart på vitt att ja, men nu har de publicerat det här, nu är det ute?
Nej, jag vet inte det. Jag menar, polisen gjorde ju husrannsakan på min arbetsplats, så att sånt där sprider sig som en löpeld. När ens namn kommer ut så där, då träffas också personer utav information som kanske inte direkt känner mig, men känner mig genom någon bekant eller en gammal klasskamrater eller gamla soldater som jag har haft för 25 år sedan. Så det blir, de där blir väldigt... Och på det sättet så når informationen ut och...
Ja, men jag förstår, det sprider den till ett tillager.
Ja, bättre. Ja, precis så. Ja, när man står i tunnelbanan så här så folk tittar på en så vet man ju inte om de gör det för att de känner igen en eller för att de bara tittar på en.
När diskussionen om namngivningen pågick förra året var en av frågeställningarna som lyftes huruvida Johan Hovinen skulle kunna komma tillbaka som expert om han skulle frikännas. Och sedan beskedet i början av september att utredningen lagts ner har han fått ett antal frågor om att medverka som expert.
Har det där påverkat din vilja eller vad du liksom, dina tankar kring den där typen av medverkanden? Vilken roll man får i offentligheten i samband med det?
Ja, men det har det nog gjort. Jag är ju fortfarande vinklippt och lite strykrädd sådär kanske. Man, det är inte så att man har fått frågan några gånger, men nu när du fick höra att du är liksom friad från alla misstankar och liksom går man med högburet huvud så här. Nej, jag är inte där liksom än, utan det är klart att man känner att man är fortfarande lite begränsad och vinklippt, men man ska nog reflektera på vad man ställer upp i. Jag har inte gjort några sådana hemma hos reportage eller sånt där. Det tror jag att kommer att hålla mig ifrån.
Nu ska vi till USA och valkampanjen där. För i världens största demokrati vill två välkända techprofiler hjälpa journalistiken på traven. Den svenska professorn Max Tegmark, känd för sin dystopiska syn på artificiell intelligens, driver en egen nyhetssajt. Techprofilerna är övertygade om att fakta är svaret på problemet med en valrörelse packad med lögner och desinformation. Men löser det något att slänga fakta på problemen om folk vill tro på lögnerna? Katarina Andersson började med att ta en titt på Microsoft-miljardären Steve Ballmers sajt.
Hi, I'm Steve Ballmer. I spent 34 years growing Microsoft. I love computers, data and facts. I'll share with you.
Microsoft-grundaren Steve Ballmer, som är skallig med ledig skjorta, säger i en välproducerad video på sajten USA Facts att han presenterar fakta. Straight from the source, som man säger.
All from our government, you make up your own mind.
Steve Ballmer går igenom viktiga valfrågor om ekonomi och immigration. Och tonen är ganska präktig. 1 miljon hits i veckan har han sagt. Och Ballmer tror att fakta är svaret för väljare i ett polariserat amerikanskt medielandskap.
And what do you want people to do with the information that they get from these videos?
Genom sina faktafilmer hoppas han att kunna övertyga 5-10 miljoner soffliggare till amerikaner och gå och rösta. Det har han berättat i podcasten Hard Fork.
Is it about sort of sharing it with their friends? Is it about talking to their elected officials, or what do you hope the effect is?
Yes, and voting.
Och så har vi den svenske professorn Max Tegmark då. Han vill också göra en insats för demokratin och medievärlden.
Our democracy hasn't been doing so great recently. Increasing signs of polarization and dysfunction. And it's not...
I januari 2023 publicerade Expo en granskning som visar att Max Tegmark var på väg att skänka runt 1 miljon svenska kronor till Nya Dagbladet. En sajt startad av personer från det numera nedlagda partiet Nationaldemokraterna. Tegmark drog snabbt tillbaka sitt donationslöfte och la locket på. Men nu har han alltså startat en egen mediesajt.
So I decided to code up this tool which you mentioned here.
Covid-sommaren 2021, när MIT, universitetet där han jobbar, var i lockdown och Tegmark hade tid över, så började han jobba på ett verktyg som skulle ge nyhetskonsumenterna bättre möjlighet att orientera sig i ett splittrat medielandskap, berättar han i podcasten Star Talk.
And we did it for students for fun, so it's free, no ads, anything.
Hans idé mynnar så småningom ut i den AI-drivna nyhetssajten Verity News som lanserades i somras. Tegmarks AI-system dammsuger nyheter från ett 100-tal amerikanska nyhetssajter. Det är både etablerade medier som New York Times och Public Service och också alternativa extremmedier som högersajten Breitbart som finns med i det här paketet. Systemet klassifierar artiklarna och sovrar fram det som alla källor är överens om, alltså det som det inte råder några delade meningar om. Och under den här neutrala artikeln kan läsarna få nyheten ur olika perspektiv. Här finns vänster- och högerperspektivet, ibland etablissemangsalternativet eller nödperspektivet.
So I wanted to make it easier for people to actually break out of their filter bubble a little bit and see other points of view.
Med en markör på sajten kan man ställa in vilken politisk lutning man föredrar på nyheterna. Det blir lätt att få en överblick över olika sidors perspektiv.
So technologists always think the answer to the problem is more technology, and that's not necessarily the case.
Medieprofessorn Jeff Jarvis i New York har tittat närmare på techprofilernas medieprojekt. Jarvis är en tung röst i USAs medievärld, anlitad av kongressen när det gäller mediefrågor. Han anses techvänlig och vänsterliberal och ger sig ofta in i debatten. De senaste åren har han varit en stark kritiker mot liberala medier som New York Times, som han tycker är för ängsliga. Och idag, säger han, lider den amerikanska journalistiken av ett stort problem. Medierna tror, precis som techprofilerna Ballmer och Tegmark, att mer fakta är lösningen.
You know, one of the things that's happened in the last month, I would say, is that fact-checking has jumped the shark.
Faktagranskningen i amerikanska medier har skjutit i höjden, säger Jarvis. Presidentkandidaten Donald Trump, som är känd för att sprida lögner, är tillbaka på den politiska scenen. Och det sätter spår i en hårdbevakad valrörelse.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
I presidentvalsdebatten mot Kamala Harris i början på september så påstod Trump att haitier, en stor invandrargrupp i Springfield, äter upp folks husdjur. Medierna har efter det granskat påståendet, gjort sin research och konstaterat det är inte sant. Haitier äter inte upp hundar och katter i Springfield. Men Jarvis är kritisk till att rapporteringen mestadels landar i faktagranskning. Medierna missar målet, säger han.
People don't necessarily believe the stories about the cats and dogs.
För Trump-anhängarna väljer att tro på Trump. Det spelar ingen roll vad som är sant.
It is a loyalty test. If you are willing to say this crazy shit, then you belong.
Folk har ett trängande behov av att få tillhöra och ingå i ett sammanhang, menar Jarvis.
And so fact-checking doesn't work anymore. I no longer believe that. I come to see that we are in a crisis not of information or of truth or of facts, but instead of belonging.
På Max Tegmarks sajt finns rapporteringen om Springfield med. Och det är intressant att se, sida vid sida, hur rapporteringen skiljer sig åt i olika politiska läger. Vänsterperspektivet skriver att lögnerna om hur haitier äter Springfieldbornas husdjur har lamslagit stan, som på grund av alla hot fått sätta in beväpnade vakter på skolorna. Högernarrativet handlar om att de flesta hoten är inringda från utlandet och överdrivna.
We use more energy than any other country except for China. But it's...
På techmiljardären Steve Ballmers site hittar jag ingen faktavideo om vad som har hänt i Springfield. Bara en lugn och saklig Steve Ballmer som pratar fakta om bostadskrisen och förnybar energi.
Regulations designed to reduce our use of fossil fuels and increase renewable energy production. So what can we learn from
it starts with being better as journalists at listening to people.
Journalisternas uppgift är att sluta kasta faktakollar på allt som Trump och Vance gör, säger Jarvis. Lyssna mer istället, tycker han.
We've got to understand the circumstances in people's lives better and understand the roots of these forces so we can deal with it.
Jarvis efterlyser också fler journalister på fältet. I fallet med katter och hundar i Springfield så räcker det inte att åka dit för att konstatera att Trump ljuger. Jarvis vill se fler intervjuer, mer människor i rapporteringen, och även om det har gjorts så kan det göras mer, säger han.
It's too easy for demagogues to exploit our unfamiliarity with the other in our society. And so part of our job, I think, as journalists is to make strangers less strange.
Sist här hörde vi medieprofessorn Jeff Jarvis och reporter var Katarina Andersson. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Erik Petersson. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.